Välkommen till Skipod 157, en podd om längdskidåkning av Sveriges ledande långloppslag Lager 157 Skiteam. Och då undrar man ju, vad i hela Hälsingland gör Robin Bryntesson i det här rummet?
Ja, det undrar jag också faktiskt, men det måste ju hända någonting. Det måste ju bli en liten energikick här, och inte bara insulin som vi ska tillföra, det blir något annat också.
Du, vi är inte ensam här i rummet.
Nej, vi är inte det, vi har ju en kille som är en levande legend som sitter på andra sidan bordet. Och ögonfransarna slår ju nästan i taknocken.
Ja, precis. Hör du, vilka kan tyckas vara intresserade av att lyssna på det här egentligen?
Ja, förutom ICA-butikerna som har ett möte här i rummet bredvid, så får vi väl hoppas att det är några tokiga skidåkare där ute.
Blås igång den, Robin.
Okej då.
Om du tränar för hälsa och välbehag
eller sliter som en gnu,
välkommen till Skipod 157. Här är Lasse
och Robban
med möten, musik och udda intervju. Välkommen till Skipod 157. Du kan lyssna i bilen, på promenaden, när helst du vill, men helst nu. Välkommen till Skipod 157. Har du höjt volymen, lyssnar du, för nu kör vi Skipod 157. Tre stycken VM-medaljer, tre stycken Vasaloppssegrar. Här med oss idag är Per-Jörgen Brink. Stort varmt välkommen, Jörgen.
Tack och tack.
Visst är det Per?
Ja, det är Per med E.
Med E.
Per.
Varför inte? Ja, man undrar ju en första tanke direkt om man ser Brink här, och vi är ju på plats på Hallstaberget idag i Sollefteå. Den här backen som idag var väldigt spårig och sladdrig uppför, jag skulle nästan vilja påstå att Jörgen Brink är väl den kille som har släpats upp för den här backen flest av alla genom tiderna. Skulle du kunna uppskatta ungefär hur många gånger har du tagit upp för den här förbannade backen?
Ja, bra fråga. Nej, men det ligger nog lite grann i det. Jag har nog varvat upp och ner här ganska många gånger. Bodde ju här strax efter skidgymnasiet, och sen sista 10 åren har jag bott här, så ja, jag kan nog varje meter på den här backen skulle jag vilja säga.
Hur många gånger kör du på en vanlig barmarksvecka upp för Hallstabacken?
Ja, när jag tränar så är det nästan varje dag, sen är det ju inte intervall varje gång, men man tar sig upp och åker på rullskidbanan här, så ja, det kan ju bli en... Ja, stort sett varje dag när jag tränar. 5-6 dagar i veckan.
Förutom det fantastiskt fina hotellet som Hallstaberget har, så är väl just Hallsta känt för sin rullskidbana? Är det inte så?
Jo, bland annat är det väl det. Sen, ja, men som du säger, hotellet har ju blivit ändra karaktär sen 2-3 år tillbaka när de totalt renoveras. Så nu är det ju verkligen ett hotell som man kan komma hit och bo och ja, mysa och ta det lugnt bara. Och sen har vi ju kanon natur med fina löpslingor, bra skidåkning och inte minst av rullskidbanan som är världsklass skulle jag väl säga.
Sveriges bästa påstår vissa.
Ja, det tycker jag nog. Man ser totalt sett både för motionär och elit. Fast nu kanske jag är lite färgad åt elithållet. Alltså, finns liksom allting. Det är väldigt skidlikt skulle jag väl säga.
Du, det blev ju från Gåsbacka, Delsbo, raka vägen till Sollefteå, och inte 1, 2 eller 3 år på skidgymnasiet, utan det blev ganska många år där, eller?
Ja, jag har väl rekordet än på 5 år då. Så.
5 år?
Är huvudet dumt för kroppen lida, säger de.
Ja, exakt så. Du hade Bengan som coach här, ja. Bengtstatin.
Ja, men precis. Det är aldrig fel.
Var du kass i skolan eller varför 5 år?
Ja, nej, men jag bytte linje efter första året och sen gick jag 4 år på den linjen. Då.
Från
handel och kontor till ekonomisk.
Ja, det var inte så långt steg spontant.
Men nej, det var ganska lika. Det var lite mer teorier på ekonomiska linjen såklart.
Ett extra smörgåsår där. Man har ju allt serverat på ett silverfat när man gick på skidgymnasiet, tycker jag lite grann. Var det en liten baktanke med det där då kanske?
Men det var väldigt bra. Jag ska inte säga. Det var nog en av de bästa åren jag har haft i livet, tror jag, skidgymnasiet. Då hade man verkligen allt servat, och då märkte man ju verkligen när man slutade att vilken service och uppbackning, och man behövde ju inte tänka så mycket under den tiden, mer än i skolbänken. Det gjorde man kanske inte heller alla gånger.
Tänk på det då, alla kids som går i skolan. Är det något du kan uppmana till? Sök till 5 år istället.
2 glassår istället för 1 glassår.
Ja, jo, men det är ju, nej, men jag tycker man ska ta tillvara studierna. Det kanske inte jag gjorde fullt ut, utan jag hade ganska mycket fokus på skidåkningen då. Men som sagt, skidgymnasiet har ju 2 mål som de alltid har sagt, och det är ju både skolan och skidåkningen. Så att, det är väldigt få, ska man komma ihåg, som kan leva på skidåkningen och ta det dit hem. Så att, det är alltid bra med en utbildning i ryggen, så det ska man aldrig försaka.
Vi har ju egentligen en annan grej som vi skulle köra här, Robin. Vi brassar ju på som vanligt förbi den programpunkt som vi kallar för
Robban Brynte presenterar Faktaprutan.
Vi har lite specialare idag, har vi inte? Vi har lite antingen eller varianter.
Ja.
Jag kan väl börja och fråga Jörgen Brink då. Svara så ärligt du kan. Klassiskt eller skate?
Klassiskt.
20 minus eller 20 plus?
20 plus.
Stakning eller diagonal?
Diagonal.
Sollefteå eller Delsbo?
Får man säga Delsbo där.
Messi eller Ronaldo?
Messi.
Jörgen eller Brink?
Säg Brink.
Oh, Mac eller PC?
Jag har aldrig haft Mac, så måste nog säga PC där då.
Saga eller Theo?
Ja, det går nog inte värja där. Tyvärr.
Vad skriver man frågor?
Det är alltså... Jag säger Saga och Theo då.
Ja, okej. Okay. Det är alltså barna här vi snackar om, här, så ja, för förtydliga. Bra fråga då.
Ja.
Jizerska Paddesatka eller König Ludwig Lauf?
Ja, jag har väl lika dåliga vibbar från båda, tänkte jag säga. Jag har aldrig åkt en så här riktigt bra. Så. Men jag gillar ju liksom spåren och allting i Tjeckien. Det är grymt bra när det är bra förhållanden. Så jag säger Jizerska då.
Det är många som säger Tjeckien. Alltså det är ju pilsner måste det vara som drar till Tjeckien.
Du har ju den teorin där.
Ja, ja, ja.
Ja, det är inte fel ute tror jag.
Nej, det är billigt och det är bra öl.
Billigare än vatten.
Billigare än vatten till och med. Ja, okej. Det är av egen erfarenhet misstänker jag. Nästa fråga. Robin eller Lars?
Ja, det blir nog likhetstecken där också tror jag.
Jag är bedrövlig på frågor.
Rött eller blått?
Blått.
Ögon eller rumpa?
Jag står med byxorna nere snart. Ian Ferry skulle ha sagt. Ögon då kanske.
Bengt eller Wolfgang?
Vilka svåra frågor ni har.
Ja, de är inte helt lätt.
Säg Bengan då.
Hockeybockey eller älgjakt?
Men herregud, det går inte värdigare här. Då säger jag hockeybockey.
Ja, man har ju hört att du ska halka runt på ett par sådana några gånger i veckan.
Ja.
Vi rullar på, Robban. Nu går vi in på lite mer antingen, inte antingen eller, utan lite mer fucked up, klassiska fucked up-frågor.
Ja, det kan vi säga. Ålder?
25 plus, va? 20. Nej, 41.
Ja, det, utbildning.
Livets skola skulle jag vilja säga. Nej, jag har ingen riktig utbildning. Jag har läst lite på universitetet, men inte någon formell utbildning. Så.
Vad har du läst för något?
Jag har läst idrottspedagogik, idrottsmedicin, coaching, lite företagsekonomi. Så att, ja, det är väl några poäng till en examen, där, men det har inte blivit av.
Just det. Bor i dagsläget?
I Sollefteå, i villa där.
Familj?
Ja. Sambo, 2 barn.
Det var där Sanna och Theo kom in i bilden, ja.
Sanna och Theo, det är ju...
Saga och Theo.
Ja, det var nära.
Annars blir det helt fel.
Jo, men jag tänkte om det var du som var farsa till både Sanna Hallberg och Theodor Pettersson. Det var det
som för övrigt är tillsammans och har barn ihop.
Precis. Ja, just det. Det har varit konstigt. Om Brink har varit farsa till dem.
Robban kör nu.
Ja, förlåt. Bästa upplevelse i skidspåret?
Ja, men svår fråga igen. Alltså man har haft många...
Hitta på någonting då.
Det här är en svår
upplevelser.
Fråga.
Men... ja, nej men... måste kanske ta något när man har vunnit då kanske.
Mm.
Så... nej men Vasaloppsegrarna är ju kul. Ja. Det har jag liksom alltid drömt om sedan jag var liten. Man har suttit där framför tvn och tittat på de här som har slitit spåret. Så. Och sen få vinna då. Det var ju något extra. absolut. Sen finns det många andra kanske tillfällen också, men det kanske sticker ut lite extra.
Om vi snurrar på det då, värsta upplevelse i skidspåret?
Ja, det är väl ganska lätt. Det är väl en viss stafett under skid-VM i Val d'Isère. Det finns inte något i närheten av det, tyvärr. Eller kanske är bra att det inte finns flera. Men...
ja, precis.
Bästa skidåkare som du har tränat med då?
Det är nog Per Eilert Elofsson, skulle jag vilja säga.
Han har tränat med båda oss.
Ja, ja, han tränade med många. Nej, han var
tränade med många flickor in där. Ja, det är bra.
Nej, han var grym. Han var fruktansvärt bra, det måste man säga.
Ute på blötmyr med stava och stavlarna och grejs.
Ja, nej, men det var så kul för han var alltid liksom på hugget och det kändes alltid på topp och alltid bra. Och han var ju så bra hela tiden. Så det enda som begränsade han, det var ju liksom att han inte kunde åka fortare. Liksom frekvensmässigt ungefär. Han var något i hästväg, skulle jag säga.
Så du menar att pumpen var inte begränsningen för Elof, utan där var det mer att kunna röra armar och ben tillräckligt fort?
Eller? Ja, jag tror det. När han var som bäst så tränar man x antal timmar. Under den perioden när han var som bäst så tränar man många andra också som har varit i världseliten. Men han sticker ut och vissa pass som han gjorde, de var ju helt brutala. Han åkte fruktansvärt fort.
Du har ju varit med både på uppgången och nedgången om vi pratar Per Elofsson då. Vad minns du av de här faserna liksom? Ändrar han sig mycket som person under de här åren?
Ja, jag vet inte om det är så schysst att prata om Per så här nu då, men men det gjorde det väl, tror jag. Jag tror han slog ju igenom väldigt ung och var väldigt fokuserad och var i sin bubbla kanske mer än många andra. Och det var väl därför han blev så pass bra. Som han blev en av de absolut bästa genom tiderna. Sen tror jag att just den här gnistan kanske försvann lite grann efter Salt Lake där. När han blev lite skadad och lite mer sjuk och så här. Då kändes det, upplevde jag i alla fall, att den här riktiga glöden och gnistan kanske inte fanns där. Även om han var väldigt bra. Och sen hopas jag liksom alla problem eller sjukdomar och skador efter det. Så att från att aldrig ha varit skadad och sjuk i princip så kom egentligen allt på en gång, tyvärr då.
Men du har ju också varit extremt fokuserad och väldigt målinriktad och så. Vad är det som gör att du kan hålla på än idag, plus 40?
Ja, nej, det trodde jag väl inte när jag var 20 att jag skulle hålla på när jag var 40 plus.
25 plus.
25 plus, 25 plus ja. Ja, nej, men det fanns ju inte. När man... De som var 30 då när man var 20, de var ju gamla gubbar, tyckte man. Vad håller de på?
Frågan är hur gamla är de nu då?
Ja, hur gamla är de nu? Nej, men det har ju blivit som en livsstil. Och sen har jag fortfarande men motivationen att träna och lägga ner. Och det är fortfarande kul. Och sen tror jag att mycket har jag att jag bytt lite inriktning. Jag åkte ju som sagt längd tidigare och så vart det skidskytte en kort period där under knappt 3 år. Så då, innan det, då visste jag ju inte heller att ska jag sluta, eller då kände jag att jag får inte ut det jag vill av det här. Men då var det 3 år med skidskytte och sen liksom halka in på det här med långlopp. Sista året jag körde skidskytte, då lyckades jag vinna Vasaloppet 2010 då. Så då var det liksom en ny skjuts eller en ny era, hur man säger. Man testar långloppen, så att det är ju det som har gjort att jag fortsatt. Jag har ju aldrig hållit på så här länge om jag bara satsar på vanlig traditionell längd. Nej. Man säger. Utan det har ju gett mig möjlighet att fortsätta, att kunna fortsätta. Och jag tror att bredda sporten, långloppen här, gör att fler kan hålla på längre. Och, skidsporten är inte så stor, så jag tror man behöver liksom varandra.
Mm. Ja, fascinerande. Det ryms alltså 3 karriärer i Brinks långa karriär.
Ja, minst 3 karriärer ska jag vilja påstå. Vi kommer återkomma lite mer till det senare. Men ja, man blir väldigt imponerad på Brink. Och han är ju otroligt. Både du och jag, Lars, tror jag har tränat ganska många pass med Brink. Så jag märker ju att han är ju fruktansvärt ambitiös och liksom väldigt seriös. Och han får man upp på rullskidbanan i Sollefteå och fanken var Brink där. Liksom. Det var ju bara han och någon gammal gubbe där som stolpade runt på tidigt på morgonen, och det är ju varje dag, varje vecka liksom. Mm. Och
det går ju igen i allting det där, tycker jag. Det är inte bara i skidspåret, utan det är ju...
Men det jag ville komma till där, det var att du och jag, Larsa, går vi in topp 1000 på din träningskompislista där? Om Elofsson vinner, vad är vi då?
Ja, det är en bra fråga.
Höra. Ja, jag har inte gjort någon ranking där, men...
Aj då, vi gillar ju
ranking. Ni hamnar högt upp. Yes. Trivselfaktorn är hög, kan man säga.
Okej. Okay. Ja, men vill grilla korv då kan man ringa mig och Lars alltså.
Ja, exakt. Vill man grilla lårmuskler då ringer man Elof.
Ja.
Nej, det var inte så jag menar, men.
Nej, det var så vi menar.
Jag vet, ta det som en komplimang, Jörgen. Det är kul att du är här för övrigt.
Ja, men tack.
Du, mest imponerande prestation du har upplevt i ett skidspår då?
Som jag har gjort eller?
Ja,
eller
ditt eget eller någon annan, bara som du har varit med och fått upplevt.
Ja, det finns ju så mycket att välja på där, men jag tror inte det blir min egen prestation där. Det finns ju många som är starkare, men Petter Northug känner ju alla till såklart, så han har gjort mycket imponerande saker. Och han är ju, ja, han spelar ut sina kort optimalt efter sina förutsättningar och han gör det väldigt bra. Så det är ju flera spurter där som man verkligen kommer ihåg. Så han psykar ut sina motståndare totalt. Så, men något, ja, men VM-stafetten och Holmenkollen då kanske. Den brutalt bara matar ifrån alla.
Den har stannat vid mållinjen och kliver över den.
Ja, men precis. Bara för att betona lite extra att förnedra alla ungefär.
Ja, är det positivt eller negativt? Hur upplevde du när du såg det där? Tyckte du att det var en kul grej eller gjorde du som Jonas Karlsson tyckte att det var grisigt gjort?
Ja, men Jonas Karlsson var väl lite för grinig tycker jag där. Så att man måste ju ha det lite med glimten i ögat och jag vet inte. Jag som svensk tyckte väl ändå inte att det var så farligt. Jag tycker att ja, men det var ju kul. Sen om man får chansen att göra det själv som svensk, det vet jag inte. Det är kanske inte så ofta mot Petter då, men nej, men jag tycker det är kul. Det behövs lite extra sådana här.
Ja visst.
Färgklickar.
Målgester har ju funnits tidigare, kan man ju säga. Ja, apropå verkligen. Griniga kommentatorer, vill säga, men
ja, när grät du senast? Senast.
Ja, bra fråga.
När grät väl du senast? Senast.
Vasaloppet 2012 då kanske.
Oh, yeah. Håller du inne så länge alltså?
Ja, jag tror det.
Jag tror inte.
Förebild då, Jörgen?
Ja, men som ung då hade jag ju Gunde Svan då, som stor förebild. Han var ju den bästa under 80-talet där. Tillsammans med Thomas Wassberg och Mogren och några norskar och så. Men han stack ut såklart och var ju lite speciell och tumma inte på grejerna. Utan han låg i framkant på allt. Men första idolen jag hade, det tror jag var Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg.
Jaha, gammal fotboll. Han
vann UEFA-kuppen där
82
ja, mot Hamburg, exakt.
Snyggt. Du är fotbollsintresserad, är inte så?
Ja, jo, men det var väl fotbollsspelare jag skulle bli när jag var yngre.
Hälsingelaget, nummer 10 på ryggen.
Nej, hade inte. Ja, kanske jag hade, jag kommer inte ihåg. Men jag var med Hälsingelaget i alla fall.
Till Halmstad?
Till Halmstad. Sen var det lite Hälsingland, det bästa distriktet, det ska man väl säga då, men
där klipper vi bort sen.
Precis.
Nej, men varför blev det inte fotbollen då?
Ja, men jag tror att alltså det var ju fotboll som gällde från att jag var yngre. Och sen kom skidorna in. Jag började väl tävla lite mer frekvent när jag var 12. Men på den tiden så åkte man ju ofta skidor på skolan. Och man åkte rätt mycket fast jag var inte med organiserat på det sättet. Sen tog väl skidorna över lite mer och mer. Det gick väldigt bra och det var flera kompisar som höll på då. Så att, sakta men säkert så blev det mera skidåkning kan man säga.
Och så går du alltså ifrån Gåsbacka till Sollefteå och från Sollefteå till Umeå som du har pratat om. Det var där du tränade med Elof bland annat. En fantastisk träningsgrupp på den tiden måste det ha varit.
Ja, det var grym sparring måste jag säga. Och vi hade ju väldigt bra lag med Lars Karlsson som heter Vedholm nu då. Som jag känt under alla år. Han kommer från Bollnäs för övrigt.
Larsa Karlsson, var inte han som får Martin Jonsrud Sundbys träningstimmar och ser ut som en tändsticksask?
Precis.
Kula. Han har väl ute och träna dygnet
runt. Han går ju under smeknamnet Kula och han är väl en av dem som har tränat ja, hårdast i Sverige skulle jag säga. Under period i alla fall. Ja. Han tänder på gränserna. Så vi har hängt med varann ända sedan Hälsingetiden, för då var det ju Hälsingland hade ju läger när vi var ungdomar då under, och alla klubbar fick ansluta, så var det mer så än att klubbarna hade läger, så det var ju grymma uppslutningar på den tiden, det var väldigt kul. Sen hade vi, vad hade vi fler för
måste
några?
Måste stoppa in Anders Högberg?
Ja, det är ju Hälsingegrabb i Umeå.
Tänkte jag säga, Anders Högberg, vi var ju ett helt Hälsinggäng där.
Ja, det.
Och sen hade vi Björn Ferry ett kort tag också.
Oj, oj, oj. Det har blivit lite innerkurve på Högberg, körde de kulla alla och så var den pillesnasig var så rätt var en högerkurva.
Alltså, vilket det, gäng egentligen.
Det hände ju mycket runt de där grabbarna. Så, nej, men det var kul. Vi var ett väldigt bra gäng. Men sen var det många övriga som inte tävlar för Umeå också. Bland annat Per Södergren, Anders tvillingbror.
Hälsingland. Söderhamn.
Så jag tror vi räknar något år där. Var vi nästan 25 stycken herrseniorer som bodde i Umeå under den tiden.
Björn Lind, Peter Larsson.
Exakt.
Har vi några fler att lägga in där, Robin? Peter Daniel Rickardsson kom väl dit också så småningom.
Rickardsson, ja. Var där. Så där la han grunden till dagens framgångar jag har hört. Han cyklade från Vännäs till Umeå. Inte varje dag, men rätt ofta har hört.
För att gå i skolan då? Liksom.
Gå i skolan och sen tillbaks och sen träna.
Hur långt är det Vännäs-Umeå då?
Ja, men det måste ju vara en 3 mil.
Så det blir 6 mil cykel utöver träningen varje dag för Danne där?
Ja, ryktet säger det i alla fall.
Ja, spännande.
Och det låter inte helt otroligt när jag tänker på Danne.
Är du var... Nej, faktiskt inte. Är det någon som skulle gjort det, säger han. Var det Elof som liksom styrde träningen på den tiden? Och var det han man rättade in sig efter när han körde intervall, körde alla? Eller hur funkar det liksom?
Ja, det var ju svårt att styra Elof, om man säger så. Ja. Så att det var ju... Ursäkta, jag har fått Sundbyhost där.
Ja, men det är ju Brinkhostan också. Den är ju klassisk.
Ja, över 150 puls, då börjar
jag. Är så nervös alltså. Ja,
härligt, då har vi fått upp. Det blir exakt. A2 innan den här är färdigt.
Ja, det blir A2.
Då.
Ja, precis. Nu ska vi se, nu tappar jag tråden här.
Jo, vi pratade ju om Elof som ledare i Umeå-gänget där.
Träna 5 dagar, vila 2, 7 dagar i veckan.
Och kom fan i mig tid, annars får du inte träna.
Ja, men precis. Det stämmer. Nej, men han var ju bäst och... hade ju ett väldigt strikt schema. Som jag sa tidigare så levde ju han asketiskt. Det var ju bara träning och, som gällde. Ja, bilar kanske också. Då.
Hur var det här med tider då? Visst var han ganska kinkig på det?
Ja, jo, men precis. Det, och det förstår jag också. Att han ville ju verkligen maxa ur dagarna liksom, och vara väldigt noga med allting. Så skulle man börja träna 9 då, säger vi. Då kan man ju inte komma 9, utan måste man komma 8:50. Så att 9 då startar ju träningen. Så då gäller det att vara på tårna. Så jag tror alla varit liksom lite mer på tårna av det. Så att jag ser ju inget negativt i det, utan det var bara ett sätt för han att alltid vara på tårna och liksom få ut det mesta.
Det luktar lite Gunde Svan om det där också, om du frågar mig.
Ja, ja, men jag har en bra story när vi var i Valsenales ett år där. Kom ut till bussen, Elof satt väl där alldeles som han har suttit där en par timmar och vänta. Vi ska åka ner i Dalen. Magnar kör ju oss, han var förbundskapten på den tiden. Jag tror det var, kanske var 2001, 2002 där innan.
Ja, det stämmer.
Innan Lahti eller Salt Lake.
Ja, det stämmer.
Ja, jag är ju tid i alla fall. Kommer dit, upptäcker att jag glömt någonting. Jag måste springa in.
Nej då.
Om det var en handske eller det var någonting. Så jag måste in på rummet igen. Kom ut i den här parkeringshallen, då ser jag bussen, då var ju klockan 1 minut över vad det nu var vi skulle åka, 3:30 förmodligen, när det var eftermiddagen här. Så jag springer och, ja men vänta, här kommer jag liksom, men det hjälpte inte, utan bussen åkte ju ner.
Hey.
Så att, jag missade ju träningsbussen ner där då, så, men jag fick skjuts en halvtimme senare istället då, men så var det liksom upplagt på den tiden.
På grund av en glömd handske så blev det ingen fullhand den dagen, kan man säga. Då.
Nej, det blev ju...
Träningstimmar.
Nej, precis. Ja, det var ju lite surt då, men ja, sådana var ju reglerna. Så att, kan ju inte klandra någon annan mer än mig själv.
Det var den hårda skolan du pratade om i utbildning där. Det var den som kom fram.
Ja, jo, precis. Så det var det verkligen.
Mäktigt.
Det är flera som har känt av den här.
Ja, det är det, va?
Ja, det var inte bara jag.
Med. Jag kan tänka mig. Har du en fantastisk karriär, Jörgen, som spänner över många år och med många olika upplevelser. Som du sa, vi var inne på det där, någonting som är svårt att undvika att prata om. Även fast jag vet att du inte egentligen kanske gillar att prata om det, det är ju stafetten i Val di Fiemme. För visst är det lite så, det är inte så att du jublar när du får frågor om den.
Nej, det kan jag inte säga. Det är ju som en liten tagg i sidan fortfarande. Så är det ju. Det var en jobbig dag.
Hör du, jag tänker så här, kan det inte vara bra att... för en gångs skull försöka liksom sätta punkt för det här så man kan gå vidare. För så länge ryktet finns, så länge liksom snacket går, så kommer ju folk vara intresserade och ställa frågor om det här.
Ja, jo, jag vet inte vad det är för snack som går, men om det finns flera versioner av
det. Ja, det gör det, vet du. Vi har den stora äran, måste jag ändå säga, att presentera en ny programpunkt här för första gången när Jörgen sitter med oss. Och det är det vi kallar för, inte iskalla fakta, men däremot dokument 157.
Håll i hatten, Brink.
Det var ju kassaskopsäkert. Det var 20 sekunder, det var 1 kilometer kvar. Och så vänder man blicken så ser man en motionär. Så nej, det är ingen motionär. Det är Brink. Vad är det som händer?
Jörgen åkte ju jättebra. De hade inte tagit in någonting. Och de jagade ju, så att det fanns ju inga tecken som tydde på att det skulle bli så där.
Nej, vad är det för nå? Vad är det som har skett?
Han stivna.
Vi är i täten.
Norge leder.
Har du sett? Stafett är stafett. Och jag säger det flera gånger.
Det är en sån här händelse som aldrig kommer försvinna ur min hjärna.
Nej, jag är inte säker på vad som hände. Jag vet inte exakt vad som hände. Det är en gåta.
Nej, men det snackas om att han hade gått in i väggen och kört för hårt. Men så det var ju liksom den officiella förklaring man fick då. Men ja, jag hade väl svårt att riktigt tro på det.
Det har kallats för svensk idrotts största genomklappning genom alla tider. Och samtidigt är det kanske svensk skidsport, ja kanske till och med svensk idrotts största gåta. För vad hände egentligen när Jörgen Brink gick in i väggen i Val di Fiemme 2003?
Jag heter Mats Eklund, jag jobbar som vallare i Svenska skidförbundet och 2002-2003 var min första säsong som vallare i längdlaget. Hela VM var ju strålande sol, kallt och hårt i spåret men ändå varmgrader liksom i luften. Så det var ju jättefina förhållanden, hårt och fint.
Mats var personlig vallare åt Per Elofsson. Samme Elofsson som bara några dagar innan stafetten vann VM-guld på skiathlon genom att bokstavligen talat glida ifrån alla konkurrenter in på upploppet. Elofsson vann guldet i Val di Fiemme mycket tack vare sitt legendariska skidpar som kallades 178.
Ja, det är lite nördigt, men de hette väl 01, 02, 12, 1, 7, 8, tror jag. Ja, det här är ju alltså serienumret, tre sista på när de tillverkas får de ett nummer helt enkelt. Skidorna gick väldigt bra. Det var hemskt bra skidor där. Per hade två par i den där serien. 178 och 183. Och Per åkte på 183 då, på tredje sträckan. Och Brink på 178. Det var ju så att de där skidorna stack ut, de var ju väldigt snabb. Vi slipade om dem där precis innan VM. 183-erna var bättre egentligen än 178-erna, men vi slipade om dem precis innan VM. Och det visade sig ju, ja, när Per åkte på pressioten, att han hade ju väldigt hög fart när han kom in och skulle spurta. Och ifall Brink skulle hamna i en spurtsituation då, så var det ju otroligt viktigt på det mästerskapet att ha hög fart på skidorna när man kom in.
Ja, det var ju som första mästerskapet där jag kände att man hade någonting att göra. Och
vi hör Anders Södergren som då körde Sveriges första sträcka i stafetten.
Vi gjorde ju riktigt bra sträckor. Jag var ju med hyfsat in på efter första sträckan där. Och vi hade väl, jag har för mig att Norge misslyckas lite grann där. Första två sträckorna. Sen minns jag Fredriksson gjorde en grym andra sträcka och bäddade ju för riktigt bra resultat där.
Jörgen ger sig ut på sista sträckan i ledning, 11 sekunder före Ryssland och 22 sekunder före Tyskland med Axel Teichmann och Norge med Thomas Alsgaard. Två av den tidens absolut bästa skidåkare.
Men Jörgen gjorde ju grymt bra sen och höll ju det där i stort sett hela vägen, ända tills det där skedde på slutet då. Så det var ju stabil insats och sen bara pang.
Ja. På vägen upp till tidskontrollen så möter jag en norsk som kom och gratulerade mig till svensk seger på VM-stafetten. Nej, den säger vi är inte i mål än. Det är stafett, allt kan hända.
Trodde du på det innerst inne?
Nej, men vad skulle jag säga, det var ju norsk ledare, jag kan inte vara för kaxig.
Mattis Persson, då precis som nu tränare i det svenska landslaget, stod en kilometer från mål i en backe för att heja fram Jörgen till det som såg ut att vara ett solklart VM-guld.
Ja, jag kom ut, för jag gick emellan stationer och så kom jag upp till sista stationen där jag skulle vara. Och då kommer de ut ur en skogsbryn och ner för en ganska snabb utförslöp och tar en snabb högerkurv och sen gör de sista backen. Knixen liksom innan de vänder ner mot stadion och då har de kilometer kvar kanske. Så jag ser Brink komma upp i skogsbrynet, så startar klockan upp i skogsbrynet. Följer Brink med blicken ner över och han passerar i högerkurvan och så ser jag att det har gått 12 sekunder och han försvinner. Och så vänder jag blicken upp emot skogsbrynet och så tittar upp över så 19 sekunder. Och där kom de, 20 sekunder. Oh, fan, 20 sekunder. Så följer de med blicken ner för backen och de tar högerkurvan och så ska de göra den här sista knixen. Så ser det någon framför mig och tänker, vad fan är det för motionär som är mitt ute i spåret? Men vad fan, det är ju Brink. Fan, har inte han kommit längre? Och vad är det som händer? Ja.
Och vad händer här nu då?
Vad är det där för
någonting? Vad är det där nu då? Ja, men Jörgen Brink har ju gått in i väggen. Han är helt slut. Han har gått in i väggen och helt slut.
Ja, men
han är helt slut, Jörgen Brink, och blir omkörd av Norge och Tyskland.
Vad i är det som händer?
Nej, det var en av mina... Det är en sån här händelse som aldrig kommer försvinna ur min hjärna.
Torbjörn Nordvall, legendarisk presschef i det svenska skidförbundet, minns hur han såg skidstafetten från den mixade zonen.
Jag står själv vid målfållan tillsammans med Mattias Fredriksson, Per Elofsson och Anders Ördegren och väntar på att få ta emot en världsmästare, och det blir en bronsmedaljör, vilket i sig är stort, men det var en märklig upplevelse. Det påminner en hel del om Vasaloppet 1999 när Staffan Larsson såg ut att vara en solklar vinnare och man började intervjua hans pappa Hans-Erik och så plötsligt händer det saker bakom ryggen på reportrarna och de som blev intervjuade. Det var sånt som inte kunde inträffa.
Ja, jag kommer ihåg att jag och Mattias stod och kollade på skärmen i alla fall och ja, vi bara gapade båda två liksom, vad är det som händer? Man trodde inte det var sant när man såg bilderna där i sista backen. Jörgen kunde, han hade ju knappt styrfart och ja, han såg ju knappt någonting, berättade jag efteråt. Det var helt svart i blicken. Och, ja, men alltså när han kom i mål så såg det ju faktiskt obehagligt ut. Han var ju helt tom i blicken och helt slut helt enkelt. Det är, som sagt, jag var imponerad att han tog sig mål överhuvudtaget.
Jörgen Brink beskriver själv hur han kände där på slutsträckan när guldet blev till brons.
Ja, det var ju fruktansvärt. Jag vet egentligen inte vad som hände, men det bara svartnade för ögonen på toppen där och sen öste med varenda muskel. Så det kändes som att det var tur att jag tog mig mål överhuvudtaget där.
Under mina år nu som pressansvarig så kommer jag alltid att minnas Jörgen som en av de största på grund av hans förmåga att kunna klara av det tryck som han blev utsatt för när han stupade över mållinjen och sen skulle möta hundratals journalister där alla stod som frågetecken och undrade vad har hänt.
Då just där och då tänkte vi att ja, men han tålde inte den mentala pressen att nu åka mot ett guld här och så vart det någon mental blackout för.
Ja, alltså en mental kollaps. Han klarar inte trycket. Samtidigt så tycker man att det var lite konstigt för det skedde liksom sista 2 kilometerna. Hade det skett första, eller i varvning, att han liksom har gått i väggen och kört för hårt eller någonting. Men tävlingen för hans del var ju egentligen över. Han hade ju klarat den tunga backen. Det skulle egentligen bara vara stå på ut för och den här lilla backen som var kvar in mot mål då.
Att bli kappåkt 20 sekunder på 100 meter, det är ganska otroligt.
För den breda allmänheten så blev det här en kollaps, den stora väggen och så vidare. Han tog slut.
Nej, men det snackas om att han hade gått in i väggen och kört för hårt. Men så det var ju liksom den officiella förklaring man fick då.
Han har gått in i väggen, Jörgen Brink, och ligger nu på tredje plats. Och det frågan är om han
men,
lyckas
hålla det. Ja, jag hade väl svårt att riktigt tro på det.
Nej, jag är inte säker på vad som hände.
Han måste ha gått i kull på ett ställe. Det kan inte vara så att han helt enkelt bara har...
Jag vet inte exakt vad som hände.
Världsmaskin! Han stivnar! Totalt!
Vad jag har förstått efteråt så finns det en förklaring till det.
Ni har hört ljud ifrån NRK och Radiosporten.
Ja, Jörgen. Vad känner du när du hör det här?
Ja, det är ju ingenting man är stolt över. Det kan man ju inte säga. Samtidigt var det ju kanske svårt att påverka helt och hållet. Nej, men det var riktigt jobbigt. precis som Nordvall var, sa att först köra den där stafetten och sen skulle man möta hela pressen också. Det var inte bara från Sverige, utan genom att det blev en sån grej av det hela så var ju alla, skulle jag väl säga, intresserade av vad var det som hände egentligen. Och man är ju ganska omtumlad själv efter en sån grej. Så man hade ju, jag kommer inte ihåg att jag tänkte speciellt klart eller ja, egentligen vad jag sa på något sätt. Nej, det var som en dimma allting. Det var som en mardröm verkligen. Det var ingenting som jag ens fanns i mitt huvud innan att det skulle kunna hända. Visst att de skulle kunna köra kapp, det kan ju hända. För det var ju ändå inte mer än 20 sekunder styft då. Men att det skulle ske på det sättet, det liksom fanns inte min tankevärld.
Hur ofta blir du påmind om det?
Ja, till och från. Det var ju rätt mycket där efter, åren efter. Men sen var det väl mindre och mindre. Och sen, ja men det dyker upp med jämna mellanrum så där. Det gör det.
Är det varje vecka liksom? Kommer det...
Nej, den. Det är det inte. som tur är.
Hur ofta tänker du på det då?
Det blir väl mer och mer sällan. Men det finns ju alltid där bakhuvudet. Och sen när man tar upp det så är det klart att minnena och känslan kommer tillbaka på något sätt. Då. Så att, det är väl lite titt som tätt så här.
Ja, jag tycker det var känslofyllt det här.
Ja, jag faktiskt känner också.
Väldigt mycket känslor i idrotten där den är som bäst, tycker jag.
Är det som värst då? Om man vänder på det.
Ja, det beror på vilken vinkel man ser ifrån. Det fanns ju en kille i ett annat långloppslag som säkert varit ganska nöjd då han såg en svensk dräkt där. Thomas Alsgård.
Ja, precis.
Har du talat med han om det?
Ja, vi har pratat lite grann om det. Jag hade ju han som tränare också några år efteråt. Faktiskt. Så att, ja, men vi har väl pratat lite lätt om det.
Han tackar dig för det, eller?
Ja, precis. Nej, han hade tagit mig i alla fall med honom på. Så att,
ja, okej. Okay. Normen med deras olja.
Han hade väl sin förklaring hur det var. För sista backen när man åker upp, när det var 1,5 kilometer kvar kanske, från där, och då var det 1 kilometer, det inte var någon coaching kan man säga. Så han menar ju på att från där sista coachingen och runt baks där skulle han sätta in stöten. Så han menar ju på att han hade gjort det och kommit ikapp. Så det är möjligt att han åkte mycket snabbare. Han var ju känd också för att åka snabbt i de här lätta partierna på slutet. Men
jag känner ju en kille till som sitter mitt emot mig här som också är ganska känd för att åka jäkligt fort på slutet.
Ja, jo, men jag var i väldigt bra form. Det var jag. Så att, det där borde inte ha hänt någon gång, tänkte jag säga. Så att, men det hände. Men det var ju inte på grund av att de åkte fort, tänkte jag säga, som jag gick in i väggen, om man ska säga. Utan...
Ja, det är ju den stora frågan, Jörgen. Vad var det som hände?
Ja, jag kan ju inte säga 100% vad som hände. Men det är klart att det var en väldigt tuff uppgift att åka sista sträckan för ett svenskt stafettlag. Så jag tror ju... Ja, det var länge sedan jag var så nervös, tror jag. Men ändå inte slå över, utan... Att jag var ju väldigt fokuserad och hade en plan på hur jag skulle åka. Och jag hade ju åkt bra innan, så jag hade ju ett bra självförtroende, känner jag. Bra flyt. Så att, jag åkte jämnt och bra under hela loppet och lyckas hålla om stången, så att säga. Jag höll ju, det var runt där 20 sekunder när det var 1,5 kilometer kvar. Och då händer liksom någonting att givetvis, jag ligger på en hög belastning, men där är det som att det slår på en strömbrytare. Det är liksom nästan precis över på krönet där. Och där känner jag att där händer det någonting och det blir tvärstumt i hela kroppen. Och där kan det vara, jag har haft liksom återkommande hjärtrusningar under de åren innan. Jag tror det började 99 då, som hade tilltagit mer och mer, och det var efter det så vart det ännu mera egentligen åren efter. Så jag hade lite problem till och från. Men jag hade aldrig... Jag hade haft det på en tävling tidigare under ett SM när jag var yngre. Så då fick jag ju stanna och tappa kanske en och en halv minut. Men här var man förmodligen så adrenalinstinn. Så man kände inte eller tänkte inte på det sättet. Utan här skulle man ju bara fram. Jag såg bara målet framför mig. Och... ja, jag körde ju på, men jag kände ju den backen som de pratade om här, sista backen där berömda där de kör om med. att där fanns det absolut ingenting. Jag har aldrig upplevt något liknande, varken på träning eller tävling. Visst, jag var det fruktansvärt stum, men här gick det inte att röra sig, utan det var helt stopp. Och det var lite synd faktiskt att jag inte hade pulsband på mig, för jag brukar ofta ha det. Då har jag fått svaret direkt om, men det var ju typ den känslan, att det var en hjärtrusning. Och då blir det som att hjärtat slår, men det fylls inte, utan då blir det det blir syrebrist helt enkelt. Och när jag får det på träning, då kan det gå upp till en 220-230, fast det är 190 kanske max då. Och då är det liksom bara stanna, och då kanske man har bättre kontroll och känner mera. Men under en VM-stafett, när man vill så gärna ha det där guldet, då kanske man inte känner efter på det här sättet. Det är inte läge att stanna en minut då och liksom ta igen sig ungefär, utan...
Mm. Nej, det är faktiskt någonting jag har tänkt på, där man tränar med dig ibland, att ibland kan det bara försvinna och så sen komma tillbaka och vara i en fit for fight, liksom riktigt stark igen på nästa intervall. Är det också, kan det också vara ett tecken på såna här hjärtklappningar då?
Ja, jag har haft det lite till och från. Jag är oftare ibland och mer sällan, men det kanske, det händer ju varje månad.
Men är det inte, är det farligt? Det måste vara jätteotäckt att hjärtat sticker iväg så där liksom.
Ja, nej, det är inte, för jag har varit in på undersökningar och de har lyckats lokalisera felet så att säga. Så det är väl en extra ledningsbana som de säger. Mm. Så det är inte farligt att säga. Det är väl om det blir ihållande, säger de. Upp mot en timme, eller vissa har ju liksom i flera timmar eller dygn, då blir det ett slitage på hjärtat. Mm. Men ofta för mig så går det över inom kanske 5-10 minuter eller kortare också. Och jag har ju några tricks som man kan göra för att bli av med det där också. Det är ju typ att massera kroppspulsådern eller luta sig framåt och framkalla kräkningar, kan man göra.
Mm, vi såg det där i maj i Ulricehamn faktiskt, på ett läge med teamet, och vi åkte följebuss och helt plötsligt så började du luta dig framåt och det såg ut som att du tryck mot halsen eller vad du gjorde då. Och det gick över ganska fort då, även om det var obehagligt att se sådär. Men du hade kanske kontroll på det och det går liksom.
Ja, nej, men i början var det väldigt obehagligt när jag inte visste vad det var. Då var man ju ganska rädd. Men nu vet jag att det är ofarligt, säger de i alla fall. Det är en inte bra variant, men det finns ju andra där de liksom måste operera. Mm. Men här är det mer att det är en impuls som mer går runt och hjärtat slår, men det fylls inte.
Det är lite grann som ett däck som slirar, får ingen grepp.
Ja, jo, men precis. Liksom. Så, nej, men det är klart att det är väl förmodligen lite ärftligt. Mamma min har ju också, och har ju opererat hjärtat för det. Så att det finns väl tyvärr där. Men ja, jag har väl under kontroll, tror jag.
Det var ju, upplever att det är olika starkt från gång till gång liksom, eller är det ungefär lika?
Det är ungefär lika. Det är väl liksom hur länge det håller i som är skillnad egentligen. Annars är det liksom samma känsla. Jag är ute och tränar. Får ju ofta, om jag startar upp en impuls eller intervall i början, eller om jag typ halkar ut på en halvfläck eller så här. Okay. Då kan jag också, och då känner jag ju direkt att det är som en strömbrytare. Så,
Norskarna var före sin tid lite grann ändå. De hade gjort en isfläck där i Valdefjemme alltså.
Ja, det var ju det. Hade varit ute med vattenslangen där.
ja, det kan ju vara lite, ja, det är luriga norskar alltså.
Jag pratade faktiskt med Per Pliggen Andersson, den eminenta läkaren på skidförbundet, om det här med hjärtrusningar eller hjärtflimmer som det också kallas. Då. Han menar ju på det att det blir ju en effekt som ungefär att du tappar 40% av den kapacitet du har då. Så att du ligger i ett sånt läge på max, mer eller mindre. Och så från en sekund till en annan så tappar du alltså 40%. Det måste ju vara en otrolig syreskuld som drabbar kroppen då liksom.
Ja, men ser man de bilderna som man ser där på slutet, och då förstår man hur stumt det kan vara. Jag har aldrig upplevt. Alltså det är verkligen i både armar och ben överallt. Det gick inte kontrollera liksom vad man gjorde med kroppen i princip. Så att jag tror att det var tur att jag kom i mål egentligen med en tredje plats.
Aj,
så nära var att jag kunde ha blivit stående egentligen.
Ja, men att komma tillbaka liksom, det är väldigt lätt att komma ihåg väggen från 2003. Du kom ju faktiskt från det med världsmästerskapet med tre medaljer.
Bäst av alla svenskar, tror jag. Tre medaljer.
Det är ju helt
galet. En liten applåd, ja, Robban. En ganska stor applåd faktiskt.
Tre VM-medaljer, det är ju någonting jag och Lars bara vågar drömma om.
Du har ju tre VM-guld i och för sig.
Ja, men inte på ett stort mästerskap. Det är ju bara på någon knärtvalltävling. Ja, men jag vill ju också presentera en ny teori här. En
relativ teori.
Va? Intressant.
Vad säger du? Nu kommer ju konspirationsteorin, för de är inte så nära.
Ja, det är ju faktiskt, om man pratar med många nu för tiden, så är det ju varumärkesbygging man brukar snacka om. Så ett VM-guld för Jörgen Brink där i Val d'Isère, det kanske inte skulle ha gett lika mycket publicitet. Vi sitter ju här och snackar om det nu liksom. Så min tanke var ju då liksom att det var din plan det här. Att du skulle krascha där i sista. Det var ju bara Assar Rönnlund som sa att du hade kraschat. Det var hans teori. Min teori är att det var en taktik rätt in i benmärgen. Att för publicitetsmässigt ska du kunna få fler sponsorer. Och få ut mer än ett VM-guld. Tror inte på det, Larsa?
Jag har hört många teorier, men just den där har jag inte hört. Men alla teorier är bra, utom de dåliga.
Du dementerar den teorin.
Den går väl in under de dåliga, kanske.
Okay. Ja, den kan jag nog dementera. Ja. Och det starkaste.
Men jag har faktiskt en som är lite inne på det där. Då. Det var ju Torbjörn Nordvall sa ju det. Att det var intressant att fråga Jörgen om vi fick välja på två scenario. Det ena scenariot är att du åker i mål och vinner guld på stafetten där.
Ja.
Men du får inga Vasaloppsegrar i bagaget. Eller den andra varianten som blev den som blev då, så att säga, att vi fick ett brons och att vi fick minst tre stycken Vasaloppsegrar. Vilken skulle du välja då? Förstod du frågan?
Ja, jag förstår absolut. Ni har ju bara svåra frågor.
Ja, den här är svår, men det är Nordvall som sponsrar med den här faktiskt.
Den är hemsk. Nej, men ja, jag vet inte om jag kan välja där. Alltså det var obehagligt det som hände på stafetten. Så det vill man ju inte vara med om på något jäkla sätt. Men samtidigt, de här segrarna, det är ju segrar i Vasaloppet. Så att det slår ju högt. Men jag tror jag tar bort, jag tror jag tar ett VM-guld. Ja.
Du gör faktiskt. Det alltså.
Ja, jag tror det.
Ingen jublar mer än Fredriksson.
Nej, kanske.
Fan vad bra, Jörgen.
Ja, Södergren också.
Ja, nej, men det var en hemsk upplevelse. Det önskar jag inte min värsta fiende, tror jag.
Men ändå hör man ju, om jag pratar med skidförbundet, så blev de bombarderad med telefonsamtal och brev som gick ut på att ge stöd till Jörgen Brink, sympati, och man tyckte synd om Jörgen Brink och man tyckte att han var en fantastisk idrottsman som hade tagit sin mål på en tredje plats, så man ville verkligen visa sin support. Är det inte det som är den vanliga reaktioner? Har du hört att du är landsförrädare eller något sånt där?
Jag har ju hört alla versioner.
Ja, det är så.
så är det. Så blir det ju också. En sån stor grej, tror jag. Det är väl som fotboll, hockey, alla större. Och det var ju en stor grej, känns det som. Oh. Som hände. Så att, men som du säger, det var väldigt mycket stöd, det ska jag säga. Så det vill jag passa på att tacka alla som har stöttat. Inte minst från förbundets sida och lagkamrater som var med och som fortfarande ville vara vänner, tänkte jag säga. Nej, men jag hade väldigt bra stöd där. Inte minst från våran läkare, Carlén. Per Carlén.
Per Carlén, ja.
Under den tiden. Så vi diskuterar eller pratar mycket följande dagarna om just det där, och vad det som hände och hur kan jag gå vidare och på den biten. Men jag fick väldigt mycket brev och mejl som var upplyftande, skulle jag vilja säga. Men sen finns det ju andra också som inte var lika roliga, om man säger.
Vad är det värsta du fick höra, utstå?
Ja, det värsta, men det var väl i stil med att man var, ja, men som du sa, landsförrädare, och hur kunde du åka in i väggen, och det var ju patetiskt, och du berövar Sverige ett guld och så vidare. Så att, det finns ju några sådana också, men övervägande var ju stöttande och positiva, så att, jag passar på att tacka alla som gjorde den fina gesten då.
Jag tror att populariteten runt Jörgen Brink ökar, trots att det blev ett brons och inte ett guld. Jag tror faktiskt det. Jag tror
börjar
många...
min teori stiga här i aktien.
Ja, men jag förstår ju poängen. Och rent publicitetsmässigt så då förstår jag ju poängen. Och det var väl kanske inte... Jag kanske inte fått mer publicitet om jag har gått i mål som med VM-guld där. Det tror jag faktiskt inte.
Norrtugnäsan liksom på mål.
Ja, jo, men precis. Nej, men det har sina för- och nackdelar med allting, men jag väljer bort fadäsen, eller Vasaloppet där, och ta ett VM-guld. Ja. Det var hemskt.
Men annars är ju Vasalopp är ju ganska stort att vinna ett Vasalopp, och det måste ju bli ungefär ännu större, kanske tre gånger större att vinna tre Vasalopp.
Ja, det var ju lite renässans för min del i skidkarriären, kan man
Kändes
säga.
Det så?
Ja, men absolut. Jag tycker väl att jag borde ha kunnat uträtta mycket mer under min karriär tidigare resultatmässigt än jag har gjort av olika anledningar då. Och då kanske jag fick ut min potential där. Jag hade ju tränat egentligen väldigt hårt under några år med skidskyttarna och haft jag var egentligen i bra fysisk form, men fick visa allt för sällan, och då Vasaloppet passade mig väldigt bra, även om jag inte hade specialtränat det året heller, så att
ja, vi ringde ju in dig där, Helsinge Ski Team, första långloppslaget i Sverige, tog telefonen till Brink och hörde vad ska du göra nu då? Nej, jag har ingen aning, jag missade ju Vancouver, det var ju tråkigt så. Men ska vi inte åka Vasaloppet då? Ja, kanske det. Och på den banan var det ju. Jag har ju väldigt starka minnen runt Jörgen. Du är ju en av mina stora förebilder från det att jag var liten. Och fortsatt, måste jag säga. Och ett minne som jag bär med mig. Vi har ju ett musikinslag här i podden. Och jag fick ju äran att dela rum med dig inför Vasan 2010. Första året du vann där då. Och jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi låg ju i Väsaberget där och laddade. Och du kom väl dit på onsdag, hade varit förkyld och var ju väldigt osäker på start. Testa skidor och vi testade ena med det fjärde, men fortfarande osäker på start. Så var det väl en kväll där jag slog igång en låt på rummet och Brinchen tyckte väl att det var en skön låt. Liksom. Vad heter den där? Liksom? Ja, vi lyssnade lite mer på den där och så, fan, jag kanske skulle ha fått in den i telefon, så Brink, då kunde jag ju ladda lite med den. Ja, och på den tiden då var det liksom telefoner som...
tegelstenar.
Ja, men man fick ju rensa en hel del för att trycka in 3,5 megabyte liksom. Så Brinke slängde ju bort bilder på familjen, och jag var inte riktigt. Men han tömde i alla fall telefon för att kunna trycka in den där 3,5-man i telefonen. Och det lyckades vi med. Och du låg där med hörselsnäckor och diggade låten. Och sen bar det iväg till Sälen, för vi skulle bo där natten innan Vasaloppet då, för att få lite kortare resa och kunna sova lite längre. Och vi hinner bara öppna dörren till familjen då, som hade hyrt ut övervåningen. Så möts vi av två stycken riktiga hårbollar, alltså två riktiga hundar, och så tre, fyra katter som ströks runt benen. Och ägaren sa, ja, det blir ingen som är allergisk. Och Brink körde sitt klassiska host då. jo, jag är ju det. Satt som ett frimärke mot väggen där liksom. Så vi fick röja bort alla husdjur upp på övervåningen. Men då visade det sig att husdjuren, de hade ju sovit i sovrummen. Det ställde ju till lite problem för Brinch då. Så vi hittade en garderob där vi kunde rensa ut och trycka in Brinch i.
Jag
fick ju sovrummet för mig själv där då. Men han hade ju låten i alla fall. Han diggade ju låten. Så blev det morgon, vi var ute och testade skidor. Visste fortfarande inte om man skulle starta, men vi hade ju låten. Så var det dags att bege sig till start, och Brink säger då, ja, men jag prövar. Kommer aldrig glömma i första backen där, så kör jag om Brinch. Ganska stor fartskillnad för att vara mig och Jörgen. Jag brukar inte köra om han och inte upp för diagonal. Så jag tänker, ja, med den här uppladdningen.
Då tar jag.
Ja, men det blir inte många mil för Jörgen idag liksom. Och det nästa man hörde av han, det var att han hade krossat mållinjen i Mora som första åkare.
Då slet du ditt hår, och det är därför du inte har någonting kvar.
Ja, det kan man säga. Det blev, men jag slet inte mitt hår, det var av glädje i så fall. Det var fantastiskt emotionellt för mig också, måste jag säga.
Ja, det var ju helt galet stort.
Kommer du ihåg det där, Jörgen?
Ja, men absolut. Det finns för alltid inprintat. Och just det du säger med boendet där. Vi låg och slappnade av och lyssnade på musik och åt. Slappa ännu mera. Vi åt ännu lite till.
Ja, liksom.
Så det var en härlig uppladdning. Jag tror det gjorde mycket. Vi hade lite hemtrevligt där. Och Anton var ju med också, här för mig.
Ja, han blev ju förkyldan. Han bytte bort dig, kan man säga. Du kom in och han kom ut.
Ja, så kanske det var, ja. Nej, det var en härlig tid. Men jag ska ju säga det att jag var ju i grym form sista månaden innan. Och sen var jag med er till Estland och Otterpä.
Precis.
Och åkte Tartu där. Och där blev jag tvåa då, va?
Ja, stämmer. Jag tror det var Anders Haukland som...
Ja, precis. Han slog mig i spurten där. Och då kände jag ju verkligen att, ja, men här kan jag faktiskt ha en chans på Vasan. Att det kan gå bra. Men sen var jag lite förkyld efter det Tartu-loppet där. Så jag var ju, som du säger, lite osäker på start. Men,
lite osäker.
Jag var ju, som sagt, väldigt bra form innan. Jag trodde jag gjorde mycket. Att jag hade en bra grundform och kunde liksom skaka igång kroppen där med ett pass innan. Så kunde jag vara med. Nej, men det var cred till dig, Larsa, som...
det var kanske inte min poäng med det här, men det var ju snällt sagt av det. Men jag kommer ju, så fort man hör den här låten så tänker man på Brink. Det var till och med så att morsan sa det här om dagen. Jag kan inte höra den här låten utan att tänka på Brink. Liksom. Nej, jag håller med. Det var... Och jag tycker att man lyssnar på texten också. Nu är det ju ingen som har vunnit Vasaloppet i din ålder. Du hade en ganska knackig fjolårssäsong. Oddsen är lite emot att det händer, men... If someone's going to make it, that somebody is Brink. Är det inte så, Robin?
Enig. En Johan Olsson näsa innan höjde bara formen ytterligare.
Something I can feel when I breathe. And I told you once, you're breaking into separate parts. But don't you know, it's something that I can't live without. And if somebody's going to make it, then there's somebody oughta be you. And I keep telling my reflections that ambitions are already starting to fade. I can't tolerate the feelings that I feel when I feel. But don't you know, some feelings never seem to let go. Like a silver blade, I cut my way out of control. Don't you know, some blades will cut you right to the bone. And if somebody's going to make it, then there's somebody oughta be you. And if somebody's going to fake it, then there's somebody, that somebody's you. If it's me that was going to take it, well, I know that it wouldn't be straight. And I keep telling my reflections that ambitions are already starting to fade. Somebody oughta be you. And if somebody's going to fake it, then there's somebody, that somebody's you. If it's me that was going to take it, well, I know that it wouldn't be straight. And I keep telling my reflections that ambitions are already to fade.
Kommer du ihåg, Brinche, vad vi snackade om för låt?
Nu blev det svårt här. Jag vet ju att det är en norsk grupp, men det här borde jag ju absolut kunna. Men nu har det blivit trafikstockning i hjärnan här.
Det ser ut som en apa som sitter mitt emot i alla fall, om du tänker på det lite grann i alla fall.
Påminner lite om Robin just nu.
Ja, just det. Donkey Kong tänkte jag säga.
Ja, nu vänster.
Monkey... Nej,
du känner igen låten alla?
Ja, ja, absolut.
Ja, det är ju gruppen Donkey Boy med Ambitions.
Fjäder i hatten till dig då, Lars.
Mm. Ja, det var ju kul att det funkar. Bra jobbat, Robban. Munspel, Robin Bryntesson. Det är inte helt väntat, kanske.
Ja, men han är ju en tusen konstnär, så att,
får man verkligen säga.
Imponerande.
Hör du, vi har ju en till programpunkt som heter Är det sant? Eller är det falskt? Är det nästan rätt? Eller inte alls? Är det sant? Eller är det falskt? Och den här är lite spännande, Robin. Du har ju tagit med lite olika varianter hit. Så får du försöka torka svetten ur pannan och svara så gott du kan på det här. Okej, det första påståendet.
Det var ju så här, du satt sig på skidskytte ett tag. Du vinklade in på skidskyttevallen i början på en tävling. Det small ganska friskt. Jag är väl inte rätt man egentligen att kasta sten i glashus i det här läget.
Nej, verkligen inte.
Men tydligen så hade det väl smackat sönder då en reklamskylt som det stod ICA Dorrohallen på. Så jag vet inte, sant eller falskt.
Så påståendet är alltså att Jörgen Brink har skjutit sönder en reklamskylt på Hallsta i sin början på sin skidskyttekarriär.
Ja, han var ju lack på det här, va?
Precis, nej, det kan jag nog dementera. Det får jag väl skylla mig själv kanske. Jag tror det var första, jag var ju skidåkare då, var 2007 och så var det SM här i Sollefteå. Och det blåste ju Brink, som de säger då, då. Skidskyttarna. Så jag tror jag hade... Ja, det var ju inte många träff och det hade ju inte Björn, Ferry eller Karl Johan heller. Så jag matchade ju Björn där på sista rundan. Så jag tog ju ett silver till slut då.
Tack vare Brinkstormen alltså.
Ja, jo, precis. Men då sa jag väl efteråt att när de intervjuade mig att ja, skotten flög väl lite hur som helst. Så du satt väl någon i reklamskylten och det där hängde ju med. Då, så att,
det är därför.
Det var ju inte så billigt talat, men där får jag nog skylla mig själv. Nej då, det var lugnt för reklamskyltarna, även om det blev många bom.
Det går fortsatt att handla på ICA Dorrohallen alltså?
Ja, jo, det kan man göra.
Är det så här att Brink Vindal, är det uppkommet på grund av dina skytteskills eller är det någon meteorologiskt väsen för TLC?
Jag kan inte säga att det är mina skills. Nej, det var väl på grund av att det blåste ju storm här då. Och okay. Det var i princip omöjligt att träffa. Men en kul grej var ju att nu kom in för första liggande skytte. Det var ju massstart då, 20 kilometer. Så jag sköt ju tre träff och först ut sköt snabbast också. Och bäst. Så jag ledde ju hela loppet fram till sista skyttet. Kom jag in på stå, blåser och fruktansvärt. Jag brände av fem snabba skott in i straffrundan. Björn Ferry gör samma sak, men han lyckas träffa ett skott. Och kommer ut 10 sekunder före mig i spåret. Men han lyckas ju hålla undan. Då. Så att det här Brinkstormarna, det kommer ju därifrån. Jag tror det var Karl Johan som myntade uttrycket.
Och det är alltså där skidskyttekarriären föddes någonstans då? Eller första fröet kanske?
Ja, precis. Det hade väl, Wolfgang hade ju varit pratat med mig ett antal år tidigare. Jag tror det var runt 2000 första gången. Flera gånger då. Men då kände jag väl att ja, det kanske är dags ändå att testa då, om jag nu ska göra det.
Och bästa placeringen i en skidskyttevärldscup, berätta mig om jag har fel, Lars Tages ord, femma va?
Ja, han har ju koll på...
Före OS Vancouver.
Före OS Vancouver sprintar.
Ja, det är ju helt charmant måste man ju säga. Skulle vi haft en sån skidskytte här idag som går in topp fem, då skulle vi ju få ståpäls eller vad är det annat som står kanske?
samma tävling som du för övrigt vann världscupen, Robin, i teamsprint, fast på längdsidan då.
Ja,
förra året i Vancouver.
Grymt, det kommer jag ihåg. Med Emil va?
Jajamän.
Emil Jansson.
Mäktigt.
Men det finns ju fler sant eller falskt.
Ja, det gör det. Här kommer min favorit, den sista i det trefaldigheten som heter...
Urinröv. Nej, jag läste fel. Eller? Men det blev ju ganska bra ändå. Men vi kan väl säga så här då, det låter ungefär så här. Urinrör i stavrör.
Det här är väldigt spännande, Jörgen. För att ryktet säger då,
sant eller falskt, att du bevittnade den norska skidlegendaren Oddbjørn Hjelmeset urinera i den svenska professorn H.C. Holmbergs stavrör efter en blöt kväll under ett läger på försäsongen i Valsenales, Italien. Sant eller falskt?
Ja, det tror jag är ganska sant.
Oj, den är sann då.
Att den gick in.
Ja, nej, det hände mycket runt norrmännen. Alltså. De är väldigt trevliga och god på alla sätt. Men de tar allt till en ny nivå, kan man säga. Och det var en ny nivå.
För er som inte känner till H.C. Holmberg, det är alltså en gammal basketspelare, 2 meter, men han kan leverera en svart blick om man måste liksom, och det är inte den första man skulle urinera i stavröret till om man skulle välja någon att urinera på.
Jag kommer ihåg morgonen efter när det kom till hans kännedom, då var väl kommentaren ungefär så här att vad är det här för människor?
Men det är alltså, det här gör, han går inte ner i sömnen och gör det här, eller?
Nej, Oddbjørn. Inte direkt. Det kan jag inte säga.
Vi får snacka med Oddbjørn någon gång i framtiden. Det där måste vi höra.
Vi måste ta det.
Vi måste gräva djupare i stavröret.
Ja, faktiskt.
Det var inte bara vatten innanför den där skjortan.
Inte det heller. Har vi någon mer historia på norrmän överlag?
Ja, men jag är lite fascinerad av det där, Robin. För vi var ju ändå liksom... Vi här är i oktober-november, alldeles innan säsongen. Och vi ligger på ett tufft läger i Valsenales. Så jag tror det är väldigt många lyssnare som har väldigt svårt att se framför sig att de här renlevnadsmänniskorna, skidåkarna, då kostar på sig att dra en brakfylla mitt i det här läget. Men så fungerar det alltså. Är det sant?
Ja, nej, jag vet inte om det gäller för svenskarna. Så, men
vi bara borde... norrmän alltså?
Bara norrmän.
Ännu bättre.
Nej, inte alltid kanske. Men men vi bodde ju på samma hotell där. Det är inte så många hotell uppe i Dalen. Men det hör väl inte till vanligheterna, skulle jag vilja säga. Det kanske är ett stående inslag i norska skidmodellen där då, men men det är ju en liten risk som sagt att göra en sån grej liksom strax innan säsongen,
ja, känns
som. Så det kanske man skulle planerat lite annorlunda, känns det som.
Var det värre förr än vad det är nu? Vad har du för känsla?
Jag får för mig det. Att,
ja, eller hur?
Eller så byggs historierna på, så kan det också vara. Så att det vill ju gärna skarvas och läggas till och så historierna blir nog bättre med tiden, men det är klart att jag tror nog på 70-80-talet där spottar de inte glaset direkt.
Jag tyckte det ändå var en kreativ lösning av Oddbjørn. Ett extra stavrör i resväskan, det ska jag börja köra med. Och framförallt så verkar de ju kunna hålla sig frisk, de där grabbarna. Det jag tänker på också, det jag tänker på Jörgen, det var ju då man var ny i laget. Jag tror jag bodde med dig en tidig gång där jag var med i U-laget på något sånt där. Vi var med i någon sprintlag av något slag och du var också med i det här teamet på den tiden. Och så, ja, på morgonkvisten där så var ju uppstigning tidigt och du var ju, eller jag vaknade av dig, ja, du var ju uppe ännu tidigare. Låg väl och körde några sit-ups och höll på grejer och dona där liksom, tjuvtränade så jag stänkte om det liksom och jag bara gnuggade i gruset i ögonen. Och så hörde jag bara på knacka och fara och grejer, så tittade jag upp så här och då satt det där med någon form av stor kassaapparat och någon slag och veva igång och det stod ju liksom började skriva, ja det kanske var någonting sånt liksom.
Så,
ja, det bara rasslade i kvitton under grejen liksom. Och så bara,
kassaapparaten.
Ja, och så stod det någon sånt där typ, ja men jag är frisk idag, det är sjukt. Kommer du ihåg det här? Kommer du ihåg någonting av det här? Jag kommer ihåg någonting av det där, men jag har lite svårt att... Nej, jag vet inte.
Jag har dåligt minne av just det där, men jag kommer ihåg kassaapparaten.
Ja, du hade en kassaapparat i alla fall. Ja, jag förstod det lite.
Ja, ursäkta, Sundbyhostan igen.
Brinkhostan, ja. Den är legendarisk den också.
Jag har sån jävla puls nu.
Ja, 150.
Är det kassaapparaten, eller var det röda siffror på den där?
Ingen hjärtflimmer nu.
Nej, men var det inte någonting med att man kunde se om man var frisk eller sjuk? Eller liksom? Och jag drog ju 2 djupa andetag och kände, nej fan, jag är lika sjuk som vanligt. Ja. Men du hade någon annan analys på det där, eller hur var det?
Ja, nej, men idén kom väl från egentligen Wolfgang faktiskt. Tyskarna körde ju, det var ju en grej, man mätte urea heter det. Mm. Det är ju en... form av protein tror jag som bryts ner då i kroppen. Så äter man mycket eller förbränner mycket, tränar mycket, då förbränner man ju mer. Så ökar det där värdet. Mm. Och hamnar man över ett visst värde då, då ska man vara lite vaksam så att säga. Så att det var väl en grej bara att hålla säker upp mot det man kände att hur kroppen mådde egentligen. Så att vi kallar ju den kassaapparaten, det är Reflotron heter den.
Jaha, Reflotron.
Men det är som du säger, det rasslade till och du kom kvitton och grejer. Och man fick signera och kvittera. Och
Funkar det?
Ja, jo men absolut, det tycker jag. Det gäller att veta vad man kollar då, så att säga. Det kommer ju ut någon siffror där, så det gäller att veta, ja, men, vad betyder det här? Så att, nej men det kommer från Wolfgang och jag köpte in en sån där då för att försöka få bukt med förkylningar och så att man låg på rätt sida. Sen har man ju en känsla och man kan liksom planera träningen, men det här var liksom tänkt att jag måste försöka ta tag i och göra någonting, och det var en del jag försökte med.
Du är väldigt aktiv när det gäller förebygga sjukdomar och så vidare.
Det går inte så bra alla gånger, tyvärr.
Men jag är lite fascinerad över det. Jag har ju precis som Robin haft nöjet att dela rum med det några gånger. Jag kommer ihåg en gång i Bruksvallarna. Det är nog lite mer modern tid nu. Kanske runt 2011-12 kanske något sånt. Så kommer du lite före till rummet. Och när jag kommer in på rummet så står Brinken på en stol mitt på golvet. På tå. Sträcker sig och håller på att mäcka med lamporna i taket. Och då tänkte jag, det var ju ambitiöst. Det kanske har gått en lampa liksom. Var ju, att, klart vi ska ha ett lyse uppe i taket liksom. Det var ju snällt av Jörgen sådär. Han tar ju hand om sina sambos. Men det visade sig att det var ju Brinklampan som skulle dit. Berätta om Brinklampan.
Ja, det verkar ju vara på lyse i alla fall. Det är inte bara promillebrillorna som hjälper till här.
Nej, tänkte de i kombination med lampan.
Sjukare än så blir man inte.
Nej, precis. Nej, men det stämmer ju. Vi hade ju, eller vi säger jag. Jag.
Ja, du. Du och jag.
Ja, du och jag. Nej, men det fanns ju en lampa som jag hade ett tag, eller jag har det fortfarande. Men då var det ju tänkt att jag skulle sälja den och göra så. Men kände att jag hade kanske inte riktigt tid och utrymme för det just då. Då. Men det är en lampa som man använder som, ja, ljusterapi kan man säga. Och som det sitter en grej som gör att ja, det ska rena luften helt enkelt. Som bombarderar rummet då med negativa joner. Och det kan liknas med då, i ett typ vattenfall. Där är mycket negativa joner och då blir det väldigt frisk och bra luft. Så det var det jag ville åt. Annars så kan man ju öppna fönstret också.
Det är som en lite billigare variant om du frågar mig. I Rossen kör man med öppna spjäll om man säger så.
Men kör man dem båda, då blir det en jävla effekt.
Det måste det bli.
Ja, nej men jag tror på idén. Absolut, men ja, så jag körde den, eller jag har den fortfarande.
Det är en speciell glödlampa alltså, som sitter i varenda uttag i Brinkhuset här i Sollefteå.
Nej, jag har fått påbackning där av sambon, så att jag får bara ha på mitt rum numera.
Vadå mitt rum? Det är ju också en sån här...
Ja, men just det, jag är ju barnen.
Alla barnrummet.
Ja, men det är också en sak med Brink, liksom, mitt rum. Man har ju, där är ju också lite så här färre stilen att okej, okay, är kidsen sjuk då bara Brink kan fly land och rike, eller flyttar du från tjejen så fort barnen är sjuk för att liksom parera sjukdomar för att kunna vara med på tävlingar, eller flyttar man in i Brinklampan liksom, eller hur?
Ja, det skulle vara en idé.
Klättra ner i kassaapparaten.
På lyset.
Ja, nej men jag lever väl normalt får man väl säga. Mesta delen av året. Men sen under säsong och så, framförallt inför Vasaloppet, då har jag haft som lite tradition och sista 10 dagarna vara lite mer för mig själv att ladda upp. Och det är inte för att träna egentligen stenhårt, utan för att vila. Dels ja, vila och fokusera på det man ska göra och undvika sjukdomar förhoppningsvis. Och är man hemma så är det alltid något man ska styra med. Så att det är mer liksom att koppla bort allt vid sidan av skidåkningen. Men det är ju ett litet problem, om man nu ska kalla det, att man har barn på dagis och skola som blir sjuk under säsong. Man lägger faktiskt ner så mycket tid så att en förkylning kan ju spoliera ganska mycket under en säsong. Men det är klart att blir de sjuk nu under säsongen så åker jag inte iväg, utan
det blir så här bara, Saga titta, vi ska bygga en snögrotta åt dig i natt. Ska vi se om vi kan sova i den. Jag tänder en Brinklampa här så blir det lite ljust också. Det
blir lite varmt och skönt.
Ja. Nej, men det blev ingen jul i Dels på i år, va? Visst var det så?
Ja, nej, mamma var ju sjuk då så det kändes onödigt att dra dit, så att man får ju offra vissa saker som sagt. Så,
Och familjen är underförstådd med det? Det är som inga problem? Eller blir de ledsna barna? Eller funkar det?
Ja, nej, men barna blev ju inställda på att åka, så att de blev ju inte nöjd såklart. Men ja, nej, men det är väl som det är. Det är ju ändå jag tänkte säga det är en kort tid av livet, men
25 plus 25. Liksom, det är ingen fara, det är upp till 70 så kan man köra 25 plus det.
Ja, jo, precis, nu har det blivit ganska många år så att ja, jag har förstående sambo där.
Ja, vi är glada för att du håller det på liksom, och ja, lyckas bjuda på den här 25 plus regeln. Den ska jag försöka hålla i också.
Ja, det tycker jag.
Får vi se om det kan bli några minuter till i alla fall.
Hörru Jörgen, det har varit fantastiskt kul att ha det här. Vi ska avrunda det här nu och vi måste prata lite Vasalopp. Och det är nog många som lyssnar som ska åka Vasaloppet eller någonting ur Vasaloppsveckan. Och du har säkert så framgångsrik som du är och så många gånger som du har åkt. 5 gånger nu, är det där? 6 gånger?
Nej, det är ju fler måste det vara, va? Ska vi se, 97, 98, 2007. 10, 11... 12, 13, 14. Ja. 8 gånger då.
Det var mer än vad jag hade koll på. Ja. Men du är i alla fall både framgångsrik och erfaren i Vasaloppsspåren. Finns det någonting du kan ta med dig från hur du jobbar och tänker och förbereder dig till motionären, tror du?
Ja, jo, men det finns ju alltid saker man kan göra. Jag vet själv när jag åkte första åren, då var man inte speciellt förberedd, utan då var det mer att man bara åkte, så att säga. Men det är klart att ju mer skidor till exempel, eller mer tid man lägger ner, ju mer förutsättningar finns det för att åka fort. Sen är det ju beroende på vad har jag för ambition? Ska jag åka fort eller ska jag bara inom situationstecken ta mig mål då? Så där är det också lite skillnad. Men som jag sa tidigare, så ska man bara ta sig igenom, då är det ju, ja, men det är alltid bra att vara ute. Kanske lite längre tid på skidor och vänja kroppen vid att vara ute. Så det kan man lägga lite fokus på. Ska man åka lite fortare, då kan man ju behålla de där längre passen, men även lägga till kanske ett hårdare pass i veckan när man testar pumpen lite grann och åker lite snabbare för att få upp flåset. Och sen är ju alltid teknik bra. Där kan man ju tjäna fruktansvärt mycket. Att man åker effektivare och så där kan man ju gärna ta hjälp av någon som är kunnig på det området.
Finns det inte lite filmer med dig på Lager 157 Ski Teams YouTube-kanal med lite tekniktips i diagonal, vill jag minnas?
Det kan det säkert finnas. Har inte riktigt 100 koll på det. Men det finns ju teknik inte bara med mig där, tror jag, utan flera i teamet. Så det kan man absolut gå in och titta. Och det är inte bara diagonal utan stakning och... inte benskate förmodligen, men
det är på Robins YouTube i så fall.
Ja, där kan man lätt hitta lite runt i klassiskt.
Ja, men det är alltid bra att titta på andra, för om man bildar sin, får en bild av hur det kan se ut, och sen är det ännu bättre att se sig själv, att någon filmar en.
Mentalt då, Jörgen, hur kan man jobba med ett Vasalopp? Är det så att när du står i Sälen liksom, det känns ju långt i Mora för dig också, misstänker jag.
Ja, men absolut. Tänker man 9 mil direkt, eller jag ska åka 9 mil, då känns det ju rätt, ja, det känns lite betungande på axlarna, måste man ju erkänna. Mm. Så jag har ju haft som tricks är det väl inte, men att dela in loppet i flera delar. Och det kommer ju ganska lägligt, de här stationerna som är. Eller, ja, så man har tagit en station i taget egentligen, att ta sig dit. Ja, men när jag passerar den, då tar jag nästa till exempel. Och sen när man åker i en grupp oftast, så går ju tiden lite snabbare också. Och sen, ja, jag har varit så pass fokuserad så att jag tycker de här Vasaloppen har gått relativt fort ändå, måste jag säga. Ja. Men det är väl
ett... Får man säga att du har gjort då? Snabbaste någonsin. 3.38...
41.
Ja.
Det är faktiskt äldst också. Fortfarande.
Både äldst och snabbast.
Det var ju nära du rök förra året när Anders Aukland var tvåa där.
72 är han född. 72. 2 år äldre än dig.
Ja.
Du har ju många år kvar.
Jag har ju många år kvar.
Ja. Men gick den där bilen någonting då? Var det någon fart igen?
338 bilen, ja.
Ja, jo, men den går bra. Den har jag fortfarande. Men det var ju en liten sån här fuskbil där tydligen.
Jaha, vad då?
Med utsläppen här. Så.
Jaha, ja, det var en sån
nu,
historia.
Nu har du satt brinklampor i den.
Nu har jag satt brinklampor i den, så bra. Nu är de renade. Bra idé förresten.
Ja, du ser, vad får man inte om man är med på den här podden?
Ja, nej, men det var, den går bra, absolut.
Bilen går bra, ja. Jag har ju en sista fråga också. Om man då är osäker, som alla av mina kompisar hemma i byn, och ska åka det där långloppet, Vasaloppet. Vem ska man ringa då? För vi gillar att tala med folk. Vem ska man ringa? Om du fick ringa ett samtal som skulle kunna förbättra din prestation på Vasaloppet, vem skulle du ringa då, Jörgen?
Ja, finns det någon annan att ringa än Brynte?
Nej!
Det kommer oväntat. Okay.
det kommer bli en upplevelse, tror jag. Man får inte bara lära sig saker, utan det kommer bli ja, deluxe, skulle jag vilja säga.
Översköljda positiv energi i alla fall.
Det, ja, kan väl, men det är viktigt.
Ja, eller hur?
Okej, okay, ja. Så, ja, men ring mig då.
Ja, vi ringer, ja. Robin. Vi lägger ut nummer, det gör vi inte.
Brynte 85.
Ja, exakt. Det är ju Instagrammen. Där kan ni säkert komma i kontakt med Robin.
Ja.
Bra tips där. Och vi ska sammanfatta det, så utgår du alltså från att dela upp loppet i lite mindre delar istället för 9 mil på en gång. Och du tycker att tiden går ganska fort ändå, speciellt om man har ett trevligt sällskap man åker med. Och ska man ringa någon i förkant, och alltså Robin Brynte som man slår på tråden.
Ja. Precis. Ja, men var noga med, kan säga det också, var noga med energin då. Särskilt, det är många som åker kanske 6, 7, 8, 9, 10 timmar till och med. Mm. Så tillför energi kontinuerligt. Det är ju A och O. Det kanske inte gör så mycket de första milerna, men du kommer märka det i slutet på loppet.
Väldigt bra tips, Jörgen. Jag tror det är dags att avrunda det här nu. Och en sista fråga då. Vem vinner Vasaloppet 2016?
Väldigt bra fråga. Måste jag svara på den?
Nej, vi kan vänta till mars så får vi se. Då.
Men kan skriva på en lapp här. Nej, men det finns väl ett antal favoriter. Så jag har väl inte rosa marknaden än i år. Men jag tycker att det känns som att det finns där. Och Vasaloppet är lite speciellt. Det är långt och lite tuffare än övriga lopp, så har jag bara dagen och skidorna funkar, då ska jag kunna vara med där uppe. Men annars så verkar ju Petter Eliasen gjord av något annat än vi andra för tillfället. Han är ju imponerad fruktansvärt, så han är väl liksom mannen att slå, skulle jag tro.
Jag måste fråga en sak till också när vi pratar om Vasaloppet. Det var ju, ryktet säger ju att du kör ju ofta med pulsbälte och sådär. Att din medelpuls under Vasaloppet ligger väldigt lågt om år du har vunnit. Kan du berätta lite grann?
Ja, men jag har ju haft pulsklocka varje år där faktiskt. Så, ja, var det runt 150 i snitt, 149.
Helt otroligt. Alltså.
Så, men man ska ju komma ihåg.
80% ungefär, är inte så? 187.
Ja, 185 styvt i maxpuls kanske då.
Ja.
Så, men man ska ju komma ihåg, det är ju många partier som går relativt långsamt, eller man ska säga. Det är ju inte maxkörning.
Men sitta han och säger det, ja.
Ja. Du ska pröva på att sladda runt 50:e plats, ska du få känna.
Precis. Nej, men sen är det ju, man kan ju inte, under så långt lopp kan man ju inte pressa upp pulsen kanske.
Nej, men
man tappar ju lite glykogen och.
Men om jag påstår att många av dina konkurrenter ligger 5-10 kanske till och med procent högre än dig genom genomsnittspuls, vad säger du då?
Dålig koll på det faktiskt, men jag tror generellt att min styrka är ju att jag kan åka relativt billigt och energieffektivt under lång tid. Så det är väl en av mina styrkor, så det är kanske därför jag har låg puls.
Mm. Ja, underbar teknik.
Ja, inte minst. Jörgen Brinks teknik är fantastisk, har alltid varit och kommer förmodligen alltid vara också.
Nästan som ögonfransarna.
Ja,
nu ska vi inte överdriva.
Nej, nu ska vi. Nej, Jörgen Brink, vi hoppas att din puls och din teknik leder dig fram till mållinjen i Mora först i år. Vi önskar dig ett stort lycka till och ger dig ett ännu större tack för att du var med på podden här. En stor applåd, Robin.
Jajamän.
Tusen tack. Väldigt kul att vara med.
Ring mig.
Låten Ambitions är skriven av Kato och Kent Sundberg, Simon M. Eriksrud och Simone Larsen för gruppen Donkey Boy.
Skipod 157 hittar ni på lager157skiteam.com. Här hittar ni även extra material och fler avsnitt ur podden. Tack för att ni lyssnat!